exempel höjden, Sikkuraten som det egentligen heter i stans utkanter. En stor tempelhöjd med en avplanad topp. Där fanns ett altare. Än idag kan du åka till i dagens Irak och betrakta denna tempelhöjd. Stor, mäktig, större än denna kyrka. Där uppe på toppen av denna pyramid offrade man och tillbad solguden eller månguden Nangar och hans gemål. Och förresten hela himlens härskara. Det vill säga stjärnorna och stjärnbilderna. Abraham fick lära sig det här. Att guden heter Nangar och att det var månguden. Hans far Tera var själv en ivrig tillbedjare. Utav den är av Gud. Abraham växer upp i en sådan stad. En civiliserad stad. Gravarna som har framgrävts vittnar om en högtstående kultur. Redan flera hundra år Abraham föddes. Fanns en monarki. En dynasti i Ur och en förtjusande drottning som smyckade sig med vackra smycken som vi har att uppvisa än idag ifrån denna grav. Och där finns också instrument, harpor och lyra, som vittnar om ett musikliv. Men man tillägnade inte himmelens gud sin musik, utan man tillägnade månguden sin musik. Det var honom som tillbedjan gällde. Det var honom som tron gällde. Mitt i denna politeistiska miljö så fäster Gud sina ögon på en ung man som heter Abraham. Men han säger ingenting till denne Abraham under hela hans uppväxttid. Faktiskt, han bryr sig inte, verkade, om honom förrän han når pensionsåldern och gått däröver. När Abraham är 75 år gammal, då börjar äventyret. Då börjar livet för Abraham, verkligen. Och då står det i Apostlagärningarna 7 i Stefanus försvarstal inför Stora rådet att då uppenbarade sig härlighetens Gud för Abraham. Och Gud sa, gå ut i ditt land, ifrån ditt folk och till ditt land som jag ska visa dig. Då börjar denna åldring en vandring i tro. Och denna vandring i tro är beroende på den härlighetens Gud som först hade uppenbarat sig för honom. Gud lät först Abraham förstå någonting om vem Gud var. För att sedan Abraham skulle fatta tro och sätta tro till vad denne Gud sa. Därför måste vi alltid när vi talar om tro börja med Gud och sen tala om tro. Och börja med tron ifrån det gudomliga perspektivet och inte från det mänskliga perspektivet. Den Gud du har är bestämmande för den tro du har. Storleken av din Gud bestämmer storleken av din tro. Förra gången så talade vi om hur man blir godkänd av Gud. Och vi sa att i Guds ljus och utifrån Guds standard så är vi alla underkända. Men genom tron på Kristus har jag plötsligt fått en rättfärdig ställning inför Gud. Jag är inte bara förlåten, utan jag är också rättfärdig förklarad. Kristi rättfärdighet är mig tillräknad. Jag är godkänd av Gud, av bara nåd. Skuldkontot har utplånats och till mig, på mitt tillgodokonto har Kristi rättfärdighet insatt. Rövaren vid Jesus sida var dödsdömd av människor. Men plötsligt blir han frikänd. Ja, godkänd utav universums högste domare. Därför att han i tro sträckte sig till mannen på det mittersta korset. Och i vers 7 till och med 8. Så läser vi om hur David prisar Gud för att också han upplevde det här undret i sitt liv. Abraham levde 2000 år före Kristus, David 1000 år före Kristus. Och det är lika som Paulus tar fram nästa stora gestalt ifrån Gamla testamentets historia för att visa att också David blev rättfärdiggjord endast på grund av tro. Han hade begått stora synder. Han hade börjat med äktenskapsbrott. Batseba. Och det förargliga inträffade att hon blir havande. Men för att överskyla sin skuld och försöka lägga den på hennes rätte man, och försöka begrava hela hans synd. Så vet ni hur han försöker få Urias att komma hem ifrån slagfältet för att själv gå in till sin hustru, så att barnet som skulle födas skulle betecknas såsom Urias mans barn. Men han vägrar ju att gå in till sin hustru, eftersom hans landsmän befinner sig vid fronten. Trots att David super honom full och berusad, så vägrar han. Och David ser sig till slut ingen annan råd i sina ivriga försök att skyla över sin egen skuld än att skicka honom till fronten och se till att han blev dödad genom Aramenas svärd. Det var en mordkomplott, slukt uttänkt utav David själv. Men, står det, detta behagade inte Gud. Detta behagade inte Gud. Och ett helt år går då David lever i synd och hyckleri, i det att han lever så som ingenting hade hänt, som om allt stod väl till och folket visste inte om hans stora brott, äktenskapsbrott och mordkomplott. Men Gud visste om det. Och när stunden var inne så kommer Gud genom profeten Natan och pekar sitt långa finger mot David och säger: du är den mannen som utifrån den liknelse han först berättade har tagit din fattige grannes får, fast du själv hade fulla stallet med får, för att ge det åt din besökande vän. Och David själv fäller domen över en sådan obarmhärtig människa och säger: den mannen är döden värd. Du är den mannen, David. Och då förstår plötsligt David, som genom ett blixtnedslag, att Gud vet om allt i hans liv. Men det underbara med David är att han i den stunden då inte förhärdar sitt hjärta, utan istället föds en av Gamla testamentets, ja, saltarens underbaraste och skönaste poesi, nämligen den 51:a salmen, där David ropar i stor nöd efter Guds misskund och förlåtelse. Och jag vet inte hur många gånger han i den salmen uttrycker sin längtan efter Guds förlåtelse. Vi ska se några exempel. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser. Två mig väl från min missgärning. Rena mig från min synd. Jag känner mina överträdelser. Mot dig alena har jag syndat. Du ser, om inte Gud finns, så finns det heller ingen moral i absolut bemärkelse. Men därför att Gud finns, så är vårt ansvar i första hand till honom och inte mot de människor som vi har trampat på. Se, säger han, i synd är jag född. En syndig natur är orsaken till mitt beteende. Skära mig med isop. Rena mig så jag var det ren. Två mig så jag blir vitare än snö. Låt mig få förnimma fröjd och glädje igen. Den var försvunnen från Davids liv. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Vi ser hur hela denna psalm andas nöd och verklig syndaånger från Davids sida. Och Gud hörde hans bön. Och Gud tillgav honom förlåtelse, står det. Och David börjar jubla och ger oss på nytt en vacker poesi som uttrycker hans känslor i den 32:a salmen. Och nu säger han: salig är den människa, lycklig är den människa som Herren icke tillräknar missgärning, den vilkens överträdelse är förlåten, den vilken synd är överskylt. Herren tillräknar mig inte längre min missgärning. Mitt skuldkonto är utplånat. Han räknar inte längre med min skuld. Anklagelsen är för evigt skaffad bort ifrån Guds ansikte. Och han ser på mig så som hade jag aldrig syndat. Och visst har David rätt att jubla. Men så länge jag teg, säger han, så länge jag teg, så var din hand tung över mig. Dag och natt, ett helt års tid, så försökte han att undertrycka sanningen om sig själv. Så är det med dig också. Du må bära på hemliga synder som ingen i församlingen känner till. Eller som de möjligen känner till men inte reagerar på. Och därför så bryr du dig inte om att sätta ditt liv i rätt relation till Gud. Det finns ingen frihet i ditt liv. Det finns ingen frälsningsglädje. Du lever under en tung hand till dess att din synd är bekänd och uppklarad. Och du går in på en ren väg tillsammans med Gud igen. Då är du sedd. Då är du salig. Då tillräknar inte Gud dig din missgärning längre. Skulden för alltid avskriven av domaren själv. Kan du tänka dig det? Av domaren själv. Han som utifrån sin lag hade sagt alla är skyldiga. Genom tron på Kristus, samma domare förkunnar, icke skyldig. Och inte bara det, rättfärdig i mina ögon. Därför säger Paulus, jag förgäter. Jag för min del, jag förgäter. Jag tänker förgäta det som ligger bakom mig och inte besväras och anklagas utav dig. Och istället sträcka mig mot det som ligger framför. En kristen människa är både benådad och rättfärdiggjord. En kristen människa kan inte bara glädja sig över vad hon har blivit av med, det vill säga sin synd och sin skuld i förlåtelsen, utan hon kan också glädja sig vad hon har fått, nämligen en rättfärdig ställning inför en helig Gud. Men nu kommer en ny invändning här i fjärde kapitlet. Och den kommer i vers 9 och framåt. Omskärelsen då, Paulus. Om Abraham nu blev rättfärdig genom tro. Men omskärelsen då. Han fick ju omskärelsen. Och omskärelsen hade blivit någonting högst heligt för judarna. Enligt judisk lag och uppfattning så vilade Guds förbannelse över den som inte omskars. Och det fanns ingen grund för Guds förlåtelse om han först inte var omskuren. Och om någon hängav sig till avguderi, som var den värsta synden i judisk uppfattning, så kunde han inte få gå till helvetet förrän först hans, hur det nu skulle gå till, förrän först han blev oomskuren igen. Ingen omskuren kunde alltså drabbas av Guds dom. Man hade alltså gjort själva omskärelsen till grunden för sin rättfärdiggörelse. Men hur var det då med Abraham? Och nu visar Paulus utifrån första Mosebok 15 och första Mosebok 17 att Abraham faktiskt blev omskuren efter det att han hade blivit förklarad rättfärdig. I första Mosebok 15 och 5 så står det att Abraham trodde Gud och Gud tillräknade honom det till rättfärdighet. Sedan går åren, det går faktiskt 14 hela år. Innan Guds ord på nytt kommer till Abraham i det 17 kapitlet i första Mosebok, 22 versen. Och Abraham får sig tillsagt att låta sig omskäras tillsammans med sitt husfolk. För att bekräfta det förbund som Gud hade ingått med Abraham. Abraham blev alltså rättfärdig förklarad medan han ännu var oomskuren. Innan han ännu var jude alltså. För det var själva omskärelsen som grundlade judendomen, kan man säga. Som började den judiska traditionen. Men Paulus visar alltså att Abraham trodde på Gud och det räknades honom till rättfärdighet långt innan han ens ombads att tänka på omskärelsen. Egentligen så hade alltså omskärelsen ingenting med hans rättfärdiggörelse att göra. Omskärelsen var bara ett tecken, en bekräftelse på att han var rättfärdiggjord. Och ett tecken som i sig själv faktiskt visar att köttet är till intet gagn. Det kan vi skära bort. Det har ingenting med rättfärdiggörelsen att göra. Det är till ingen nytta. Men det är lika som en bekräftelse på att du är rättfärdiggjord. Du vet, du blir inte gift bara för att du sätter på dig en ring. Du blir inte rättfärdiggjord bara för att du omskär dig. Det måste finnas en annan grund. Och den grunden heter tron på Gud och hans väg till frälsning. Därigenom, säger vers 13, har han blivit en fader till många folk. Både till de som är oomskurna som tror och till de som är omskurna och tror. Alltså de troende judarna. Det var inte genom omskärelsen alltså som rättfärdiggörelsen kom, men det var heller inte genom lagen. Lagen kom egentligen 430 år efter det att Abraham hade fått löftet som han trodde på. 400 år senare så ger Gud lagen. Alltså kunde inte löftet komma genom lagen, utan löftet kom före lagen. Abraham fick inte löftet genom en lag som först måste åtlydas. När Gud ger en lag, då säger Gud, du skall. Men när Gud ger ett löfte, då säger Gud, jag skall. När Gud talade till Abraham så sa han inte, Abraham, lyd den här lagen så ska jag välsigna dig. Utan när Gud talade till Abraham så gav han honom ett löfte och sa, Abraham, jag skall välsigna dig. Så tro mitt löfte, Abraham. Lägg märke till den stora skillnaden. Inga villkor ställs upp. Ingen lag läggs över oss. Utan Gud tar ansvaret på sig själv. Det är Gud som ikläder sig handlingsansvaret. Människans ansvar är att respondera på Guds handling genom tro. Att lita på vad Gud har sagt. Lagar skall åtlytas. Lagar skall lydas. Men löften, de ska tros. De ska tros. Ser du att det är helt skilda principer? Och om det här gällde Abraham, säger Paulus nu, så gäller det alla som vill kalla sig hans säd och efterkomlingar. För det var genom ett löfte, står det nu i vers 13, och inte genom lag, som Abraham och hans säd skulle få världen till arvedel. Få världen till arvedel. Vad menas med det här? Jag har sagt många gånger att jag tror att första Moseboks 12 kapitels 3 första verser kanske är gamla testamentets viktigaste verser. Utifrån löftena i de här tre verserna så ligger hela Guds handlingsplan inbegripet. Efter vilket Gud fortfarande handlar och efter vilket Gud kommer att handla. I din säd, Abraham, skall alla släkten på jorden vara välsignade. Alla folk. Det ligger en välsignelse som inte bara gäller Abraham som individ. Inte bara som gäller hans familj. Utan som gäller en hel värld. Och det är Guds handlingsprogram, allt ifrån Abraham. Allt ifrån en individ till en nation. Till en värld. Och i löftet till Abraham ligger löftet om en kommande frälsare, ja. Men också om en kommande messias, en smord, en konung. Och genom denna säd som skulle komma ifrån Abrahams sköte 2000 år senare, skulle Abrahams avkomlingar få åtnjuta en världsvid regeringsmakt. Halleluja. Det tror jag på. Jag tror att församlingen redan idag är hans medregenter i egenskap av Abrahams säd. Jesus sa i sin bergspredikan, saliga är och de saktmodiga. Ty de ska besitta jord. De ska regera på jorden. Inte de som vet hur man tar till vapen. Inte de som vet hur man styr arméerna och för krig. Utan de saktmodiga. De saktmodiga. Det ska besitta jorden. Det som har fått den helige ande inneboende i sig. Och som har gjort dem till saktmodiga människor. Som inte strider, men som underordnar sig universums högsta konung. De ska besitta jorden tillsammans med honom. Första Korinthierbrevet 6. Har du tänkt på dessa väldiga perspektiv? Första Korinthierbrevet 6. Verserna 2-3. Vet ni då icke att det heliga ska döma världen? Att det heliga, det vill säga församlingen, ska döma världen. Men om nu ni ska sitta till doms över världen, är ni då icke goda nog att döma i helt ringa mål, som gällde den lokala församlingen i Korint? Och så står det vers 3. Ni vet ju att vi ska döma änglar. Vi brukar ju säga ibland att jag är ingen ängel. Nej, jag är någonting mer än en ängel. Vet du det? Du är ingen ängel. Och så tänker du, jag är inte så ren och helig som en ängel. Du är faktiskt någonting mer än en ängel. Du är inte bara ren. Du är rättfärdig förklarad och iklädd Kristi rättfärdighet. Det finns ingen ängel i en sådan ställning inför Gud. Änglarna är endast tjänsteandar som villigt utför hans befallningar. Men Guds barn är Guds söner och döttrar. Tillhör familjen. Det är någonting mer det, min vän. Du är mer än en ängel. När det står att vi ska döma änglar, så tror jag naturligtvis att det handlar om de fallna änglarna. Inte de som är kvar i sin heliga och rena ställning. Det finns ingen orsak att döma dem. De är befästa i sin ställning. Men de fallna änglarna ska rannsakas och ställas ansvariga för sitt fall och för sin onda påverkan i historien i egenskap av onda andemakter. Och vi ska vara de som ska vara kapabla att döma änglar, de fallna änglarna. Det har med vår regeringsmakt att göra. Det har med vår juridiska makt att göra som sonen delegerar till församlingen. Vi ska ärva världen genom löftet. Genom löftet. Vi ska regera med honom de 1000 åren, står det i Uppenbarelseboken 20, vers 14. Men detta löfte har inte kommit genom lagen. Ty då vore tron till ingen nytta. För som jag sa, lag ska åtlydas, men löften ska tros. Om det är på grund av lag, då krävs det lydnad, då krävs det gärningar. Men vad orsakade lagen när vi ställde oss under lagen? Ja, vi blev medvetna om att vi inte kunde lyda densamma. Och därför kom vi in under Guds dom och vrede. Vi hopade skuld över våra liv. Och plötsligt befann vi oss alla sitta där på de anklagades bänk. Stumma inför Guds heliga lag och standard. Därför, säger vers 14, så måste det bero på tro. Om det ska vara av nåd. Och det ska faktiskt vara av nåd. För det har Gud bestämt. Inte av gärningar. Utan av tro. Därför att det ska vara av nåd. Och nåd. Vad är det för någonting? Nåd är godhet. Godhet. Guds fria godhet. Bevisad mot den som egentligen har gjort sig förtjänt av det motsatta. Guds nåd är Guds fria godhet bevisad mot dig och mig som egentligen har gjort oss förtjänta av raka motsats. Det är Guds nåd. Och den erbjuder han oss. Det är vår livsprincip. Lagen kräver inte tro utan lydnad. Löftet frågar först efter tro. Lag, lydnad, vrede hör ihop i de här verserna. Medan löfte, tro och nåd hör ihop. Lagen frågar efter total lydnad, annars fördömelse. Löftet frågar efter tro och därigenom frikännande och godkännande. Ja, Guds välbehag över ditt liv. Vilken fantastisk förvandling. Vilket perspektiv. Frikänn, välbehaglig inför en helig Gud. Vad lagen åstadkommer det är att det gör mig stum inför Gud. Jag förskräckes, jag tiger, jag skäms. Men nåden, min vän, och endast nåden kan få en syndig jordevarelse att jubla och fröjda sig inför en levande och helig Gud. Det som skådar upp till honom strålar fröjd. Det kan sola sig i Guds leende och veta att ingenting finns emellan mig och en helig Gud. Hur har detta åstadkommits? Genom ett långt liv av strävan och ävnan att lyda honom. Och därför känna att jag har lite som backar upp mig nu. Nu vågar jag se det i ansiktet. Nej, inte alls. Det finns ingen egen berömmelse. Men genom Guds nåd. På grund av vad Kristus har gjort. Så kan Gud fritt tillräkna mig rättfärdiggörelsen. Och jag kan få sola mig i hans heliga närvaro. Och veta att han gläds. Att ha mig nära sitt eget hjärta. Jag är ren genom Jesu blod. Frikänd, godkänd. Och för att det ska vara av nåd så måste det grunda sig på ett Guds löfte. Och inte på en Guds lag. Genom att rättfärdiggörelsen är av tro så ställer den också både judar och hedningar på samma nivå. Ingen kan förhäva sig över den andra. Ingen plats för egen berömmelse. All berömmelse tillfaller Gud. Och vi lovsjunger honom, vilket betyder att vi tillskriver honom hans härliga egenskaper i form av rättfärdighet, kärlek, sanning, helighet. Vers 17-22 nu, den andra avdelningen utav texten idag. Och jag kommer tillbaka till inledningsorden. Abrahams tro grundade sig på Abrahams Gud. Abrahams tro grundade sig på Abrahams Gud. Och det var den logiska grunden för Abrahams tro. Abrahams tro var inte ologisk. Abrahams tro började med Gud och vem Gud är. Inte med människan och vad som är möjligt för människan eller omöjligt för människan. Han började inte titta på sig själv. Utan han började att se på Gud. Det är därför förnuftigt att tro. Och det förnuftiga i att tro, det beror på vem man tror på. Vem han är som man tror på. Lägg märke till det. Det är så viktigt. Vår tro är inte emot förnuftet. Det är inte emot förnuftet. Det är inte emot logiken egentligen. Även om det är över förnuftet. Tron går utöver vad förnuftet kan greppa. Men tron är aldrig emot förnuftet. För egentligen är det ju det enda förnuftiga som finns. Att tro på Gud, om Gud finns. All vishet börjar egentligen med Guds fruktan. Det är första punkten. Att frukta Gud. Det är vishetens begynnelse. Det är förnuftigt att tro på Gud. Abrahams tro grundade sig på vem Gud var. Därför trodde han också Guds ord och löfte. Precis som Petrus när de hade fiskat hela natten och inte fått en enda liten mört. Och så kommer Jesus och säger, lägg ut på djupet nu. Då ska ni få fulla nät. Emot all erfarenhet. Emot all kännedom om Genesarets sjö. Men på ditt ord. På ditt ord lägger vi ut igen. På grund av vem som talade så kunde man lita på löftet. Abrahams tro grundar sig främst på Guds makt, det vill säga vad Gud kan göra, och för det andra på Guds trofasthet, att Gud också skall göra det han har sagt. För det första, Guds makt i vers 17 beskrivs som den Gud som gör det döda levande. Den Gud som har makt att uppväcka från de döda. Det var den Gud som Abraham trodde på. Och den Gud behövde han tro på om man skulle kunna omfatta löftet som ju innebar ett skaparunder. För Saras moderliv var så som dött. Abraham själv, en gammal gubbe. Hur skulle det gå till? Fanns ingen mänsklig reson i det här löftet. Men eftersom Gud är en Gud som kan uppväcka döda, naturligtvis kan han sätta fart på Saras moderliv igen. Om man kan tro att Gud kan uppväcka från de döda, så finns det egentligen ingen grund att tvivla på något utav Guds under. Det är det största undret. Och så tilläggs också i versen, han som kallar på de ting som icke är och till, lika som vore det till. Vilket förklarar för oss, och jag tror antyder, skapelsens Gud. Den Gud som sade och det vart. Ett ord från Gud var det ljus och det vart ljus. Frambring i jorden grönska och det skedde så. Gud sade och det vart. Att Gud är en mäktig Gud. Och att det sker efter hans ord. Det var grunden för Abrahams tro. Han visste att den Gud han trodde på var en mäktig Gud. En mäktig Gud. Den Gud som står bakom löftet till Abraham är också den Gud som är kapabel att utföra vad han har lovat. Oavsett om det ser omöjligt ut för det mänskliga förnuftet. Därför, mina vänner, vi måste alltid ge Guds kraft och makt företräde. Ja, förkörs rätt framför vårt eget förnuft. Gör vi det? Eller sätter vi vårt eget förnuft över Guds löften och säger Gud, det är inte möjligt. Vi måste börja med Gud. Gud måste vara utgångspunkten. Inte med vad vi kan få eller vill ha utav Gud heller. Vi måste älska Gud för vem han är och inte möjligen för vad vi kan få ut av honom. Tänk på det. Gud är mer angelägen om att du lär dig vem han är än att du står där och tigger om en massa saker ifrån honom. Det är på Gud vi ska tro, inte på Guds gåvor. Det är Gud själv som vår tro först gäller. Vår fulla förtröstan måste stå till honom, vare sig han ger oss det vi begär eller inte. Vi må tiga och vara stilla, om också ingenting händer av det som vi utbeder oss om ögonblickligen. Gud är fortfarande Gud och värd din och min fulla förtröstan. Vers 18. Där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Grundtexten uttrycker egentligen så här: emot hopp, rakt emot hopp, så trodde han ändå på hopp. Det vill säga, mot alla mänskliga odds, mot all erfarenhet. Det har aldrig förut hänt att en ofruktsam kvinna plötsligt skulle få barn när hon är 90 år gammal. Det såg verkligen hopplöst ut. Förnuftet talade emot Guds löfte. Naturen talade emot Guds löfte. Erfarenheten talade emot Guds löfte. Den äldsta modern i modern tid lär vara en kvinna i Kalifornien som födde en dotter vid 57 års ålder. Och vi kan tycka att det var märkligt. Men här, en kvinna som är 90 år och aldrig tidigare har fött barn. Trots att hon varit gift hela livet. När får då Abraham detta löfte? Det är intressant att lägga märke till att det är i första Moseboks 15 kapitel. Och då måste man läsa det 14 kapitlet för att se att faktiskt Abraham kommer hem ifrån en triumferande segerfärd när han har befriat Lot och Sodoms invånare ifrån konungar ifrån öster som har kommit och tagit dessa städers befolkningar till fånga. Abraham har varit med om stora segrar. Men så plötsligt befinner vi honom dagen efter i en dal. Har du varit med om det? Framgångens höjd och så plötsligt en dal. Och Abraham tycks vara i en sinnesstämning där han nu fruktar att tänk om fienden, den fienden som jag nu har skaffat åt mig, kommer tillbaka för att hämnas på mig. Jag bor inte i någon befäst stad, jag bor bara i tält. Hur ska det gå? Då står det så här i första Moseboks 15 kapitel och första vers. Då kom Herrens ord till Abraham. Då kom Herrens ord till Abraham. Vilket kärt uttryck. Ett ord från Herren. Och vad säger Herren? Så här säger Herren. Abraham, frukta icke. Var inte rädd. Det är det första. Och det känner vi igen. Det kommer ofta. Så som den första frasen i Guds hälsning till människan på jorden. Människa, frukta icke. Var inte rädd. Var inte rädd. Och så säger Gud. Jag är din sköld, Abraham. Jag är ditt skydd. Jag är muren omkring dig. Du har ingen tjock stadsmur. Du har ingen vallgrav där utanför. Inga soldater som står och vaktar. Men tro på mig. Jag är din sköld. Och så kommer Herrens ord tillbaka i den femte versen. Herrens ord kom till Abraham och Herren säger, du ska få en son, Abraham. Och Gud för Abraham ut i den klara stjärnnatten. Och Gud, lika som lyfter Abrahams ögon uppifrån det jordiska och till det himmelska. Han lyfter Abrahams blick uppåt. Och det blir lika som principen för hela Abrahams vandring i tro. Han lät inte sina blickar vara fixerade vid det jordiska och omöjliga i mänskligt perspektiv. Utan han fick sin blick fästad på det som är där ovan. Och Gud sa, Abraham, försök räkna stjärnorna om du kan. Så ska din säd bli. Man kanske tycker att Abraham skulle ha reagerat, men Gud, det räcker väl med en till att börja med. Men så ska din säd, som en oräknelig stjärnväg. Vilket löfte! Skulle denne åldring våga greppa om detta löfte? Ja, han gjorde det. Det står Abraham trodde Gud, för han visste vem Gud var. Gud var högre än månguden i det ur som han kom ifrån. Gud var högre än månguden i mål, än solguden, än stjärnbildernas gudar. Han var den Gud som hade skapat himmel och jord. Den högste. Och det var han som hade talat. Nu ska du lägga märke till i vers 19. Det står att Abraham försvagades icke i sin tro när han betänkte hur hans egen kropp var så som död. Han var ju omkring 100 år gammal, Sara, hennes moderliv, så som död. Det var inte det att Abraham alltså var blind för de mänskliga omständigheterna. Det var inte det att han satt skygglappar för ögonen för att slippa se det omöjliga och därför kunna tro. Han var väl medveten om fakta. Och han var väl medveten om att alla fakta talade emot honom. Och emot Guds löfte. Han var medveten om det omöjliga i mänskligt hänseende. Men han valde att satsa 100% på den eviges ord. Han hade fått ett ord från Gud. Här stod alla odds emot det ordet. Vilken vågskål skulle han lägga sin tro på? Det mänskligt omöjliga eller det gudomligt möjliga? Han trodde Gud. Han accepterade Guds ord såsom sant. Han sa likasom, är det du som har sagt det, Gud? Då måste det väl vara så då. Han var inte blind för omständigheterna. Men det här som trons äkthet bevisar sig. Har din tro prövats någon gång? En tro som aldrig utmanas. En tro som aldrig prövas. Den tron kan man ju inte veta om den är äkta. Om den håller. Det är därför du får genomgå lite lidande. Det är därför du behöver lite tjuvnyp ibland. För att se hur det är ställt med din tro. Och så fort det gör lite ont så försöker du springa från alltihop. Hur är det då med din tro? Är Gud fortfarande Gud när det gör ont också? När svårigheter och bekymmer kommer? När ingenting händer fast Gud har lovat det. Och jag går här i förväntan. Hur är det då med din tro? Din tro bevisas inte i de glada dagarna. Din tro bevisas inte då allt går så som smort. Då går det väl an att tro. Men tron bevisar sig och bevisar sin äkthet. När det börjar mörkna och när det börjar bli trångt. Då. Man kan aldrig uttala sig om en tro som aldrig har prövats, om värdet hos den tro. Lika lite som man kan säga att den där bron håller för en lastbil om den aldrig har prövats. Så vet man ingenting om brons egentliga bärkraft. Det måste på lite tyngd. Var inte så rädd om det tynger lite ibland. Gud vill ha fram äktheten i din tro, förstår du. Och Abraham kände den tyngd. Min halvdöda kropp. Gud, allt talar emot ditt löfte. Min hustru har aldrig fått barn och är nu 90 år. Han visste tyngden utav oddsen som var emot Guds löfte. Men Abraham vilar inte med sin blick på de nedslående och trosförsvagande omständigheterna. Det som ville döda hans tro. Abraham satte allmaktens Gud och sannfärdighetens Gud emot förnuftets invändningar. Han som kan uppväcka döda. Han som har skapat världen. Stjärnhimlen. Och han som inte kan ljuga. Det är ju han som har givit mig löftet. Det är ju han som har givit mig löftet. Och min vän, den Gud som hade givit löftet, han var naturligtvis inte okunnig om situationen. Han visste ju att Abraham var gammal. Det glömmer vi ofta bort. Vi brukar ofta informera Gud om det omöjliga i hans löfte. Som om vi trodde att inte Gud var insatt i de verkliga förhållandena. Som om vi trodde att Gud hade gjort en felbedömning. Eller förhastat sig. Precis som Mose när han blev kallad tillbaka till Egypten. Men Gud, du vet du inte om att jag har en trög tunga? Vet du inte om att jag har svårt att uttrycka mig? Du måste ha gjort ett felaktigt val här, Gud. Du vet nog inte riktigt vad du har beslutat dig för. Eller som Zacharias, när Gud kommer till honom i templet och säger du ska ha en son. Men Gud, förlåt, men vet du inte om att min hustru är ofruktsam? Eller som Ananias när Gud säger gå till raka gatan. Där finns en man vid namn Saulus och han beder. Men Gud, vet du inte om att den mannen har förföljt på ett mycket våldsamt sätt i församling? Vet du inte om vem han är? Och så försöker vi informera Gud om det omöjliga i hans befallningar. Gud visste hur gammal Abraham var. Gud visste att Sara var ofruktsam. Gud skulle kunna ha valt ett friskt ungt par i 25-årsåldern och sagt ni ska få en son. Ja visst, ja, det förstår vi. Det tror vi. Och det skulle inte ha varit några problem. Enkelt. Men när Gud ger ett löfte, om det också går emot det mänskliga förnuftet, så vet Gud också hur han ska fullborda det löftet. Han är väl införsatt med de mänskligt omöjliga situationerna. När Gud ger ett löfte som övergår det mänskliga förnuftet, så gäller det ändå att de sakerna är väl kända för Gud och han vet hur det ska gå till att fullborda det han har sagt. Vi kanske inte kan förstå det, men vi måste böja oss och acceptera i tro. Är det du som har sagt det, Gud? Då måste det vara så. För du är allvetande. Du är allsmäktig. Du är värd mitt fulla förtroende. Om någonting är omöjligt, ja då måste det ju vara Guds sak att klara av det. Och inte min sak. Är någonting så underbart, sa Herren till Abraham och Sara, att inte jag skulle kunna göra det. Säg någonting som är så underbart att inte jag skulle kunna göra det. Gud låter den till och med utmana honom själv. Försök hitta på någonting som inte Gud kan göra. Kan du hitta på någonting som inte Gud kan göra? Försök. Och du ser att du kan inte. Det finns ingenting som är så underbart att inte Gud skulle kunna göra det. Helig ande ska komma över dig, Maria. Och du ska bli havande. Ty, säger Herren, för Gud kan ingenting vara omöjligt. Tro är inte att jag ser Gud och hans tankar. Tro, det är att jag vet att Gud ser mig. Och vet allt om mig. Att han har alla fakta. Och allt i kontroll. Och det räcker. Vet du, Gud har ofta specialiserat sig på det omöjliga. Det är hans specialitet. Vår specialitet är det möjliga. Vi kan inget annat. Men Guds specialitet är det mänskligt omöjliga. Gud går över våra möjligheter. Vers 20. Abraham insåg det omöjliga, men han hade ju ett ord ifrån Gud. Därför står det. Han tvivlade icke på Guds löfte i otro. Utan han blev fast mer starkare i sin tro. Ty han ärade Gud. Han blev starkare. Han höll på att bli starkare. Han växte sig starkare. Åren gick. Ingenting hände. Men Abrahams tro sjönk inte med tiden. Den växte med tiden. Desto längre tid som gick, desto omöjligare såg det ut. Eller hur? Desto äldre Abraham och Sara blev, desto omöjligare såg situationen ut. Men samtidigt, desto större skulle Gud bli förhärligad om undret skedde, eller hur? Ingenting talade för att löftet skulle kunna infrias. Det fanns ingen förhoppning. Men det fanns ett ord från Gud. Det fanns ett ord från Gud. Ett löfte som Gud själv stod bakom. Och därför tvekade inte Abraham. Hans håg var inte delad, är egentligen vad grundtextens ord säger. Han tvivlade inte. Han var inte delad i sin håg. Han var fullt viss om, övertygad om, att vad Gud hade lovat, det var också Gud mäktig att hålla. Gud lovar ingenting som han inte kan hålla. Allt vad Gud lovar, det kan han hålla. Och vi lär oss också här att väntan behöver inte försvaga tron, utan bör istället stärka tron. Tron kan vila på ett enda ord ifrån Gud. Och den kan vila på det ordet länge. Länge. Hur länge har du vilat på något löfte från Gud? Har du kämpat i 2 månader nu?
Kanske ett år har du väntat. Kanske två. Vet du hur länge Abraham väntar? 25 år. 25 år. Så vilar han i Guds löfte. Han var ingen fullkomlig människa. Han var precis som dig och mig. Han felade till och med ibland. Han ljög. Han nödljög för att rädda skinnet undan farao en gång. Också en annan gång. Han blev rädd. Han var människa. Men han vilade i detta Guds löfte under så många år. Amen.